Se om vi har noe ljud her. Ja. Härligt, härligt. Gott att få vara med er här i Östersund. Mycket. Och är det någon som inte var här igår? Några stycken. Hej. Leif är jag. Holm från Umeå. Och här har vi ett gäng också. Härligt. Där är jag man till en fru och fyra barn. Nej, inte man, ett pappa. Just det. Bor på Tomtebo där. Och jag har jobbat inom EFS i 18 år. Till för ett år sedan så började jag också jobba för EFK som pastor. Och så är jag kursledare för nyanlända i Umeå. Puffa, puffa. Just det. Och på mitt hjärta så ligger det missionen väldigt, ligger alltid där och pumpar i mina ådror på olika sätt. Och eftersom jag är uppvuxen inom missionen, inom EFS i Bjurholm, Västerbotten, så har alltid våra missionsländer funnits där och haft hyfsad koll på vad som händer. Och så har jag genom åren funderat lite grann över vad vill Gud med mig då? För någonting. Okej, jag gick Johanna Lund en gång i tiden och jag har min vandring i mitt liv har inte varit spikrak på något sätt. Och då har jag ställt den frågan. Herre, var vill du ha mig? Vad är nästa steg för mig? Och anledningen till att vi flyttade från Luleå, det var tidigare, till Umeå, det var mission. Vi fick uppdraget, en kallelse att flytta till Umeå för att plantera en ny missionsförening. En församling vill jag kalla det för. Så det var anledningen till att vi byggde ett hus mitt på ett nybyggt område och så vidare. Och vi flyttade dit som missionärer. Inte i Nepal, utan i Umeå, i Sverige. Jag tror att den här balansen är jätteviktig, nämligen. Att jobba med den yttre missionen och den inre missionen. Som församling har vi en sån kallelse. Att hela tiden finnas med och se vad gör Gud här och vad gör Gud där. Att ha blicken riktad på och se vad gör Gud i världen idag och vad gör han här. Att vi inte stänger våra ögon, att vi inte släpper ögonkontakten med den kyrka som finns på den här planeten. Vi har ett ansvar som en familj på jorden, vill jag säga. Vi som tillhör Kristi kropp. Och är det så att en del av kroppen lider, säger Paulus, att då måste vi stödja den. Då kan vi inte bara sitta där i våra soffor, utan då måste vi upp och slåss och be och kämpa. Som jag sa så här, att jag jobbar också nu. Sen drygt ett halvt år sedan så är jag pastor i en EFK-församling. Och det är bara ett K som skiljer egentligen. Vi har samma uppdrag. Och vi har omplanterat en församling i ett student- och invandrarområde i Umeå. Det bor 6 000 personer där. 3 000 kommer från andra länder. Och det finns 100 olika nationaliteter där. Så att när man går på ICA eller Konsum på Oldham Centrum, då är man ganska ensam som talar svenska nästan. Det är en helt annan värld vi lever i. Och det blir ännu mer varierat ju mer tiden går. Och personligen så njuter jag. Jag är nämligen inte helt svensk. Jag är halvirländare. Min mamma kom från Belfast. Och min släkt är hälften kelter och hälften skottar där borta. Så att jag har både en vikingsida och en keltisk sida i mig. Och då brukar jag tänka så här att kelterna var ju väldigt visa och framåt, och de väckelsen kom ju först genom kelterna till Europa på 300-talet och 500-talet när St. Patrick kom in. Och sen finns det en vikingasida hos mig som är lite mer brutal. Så att ni får stå ut med mig en stund här nu. Ja, jag ska använda mig av dagens episteltext, som är från Kolosserbrevet som vi hörde nyss. Och vi ska rikta blicken mot ett land som har också betytt en hel del för mig och också för er, vad jag förstår. Men vi kan väl be först. Ja, Jesus, jag vill tacka dig för att du är här och för att vi får komma tillsammans till dig. Och för att du vill tala till oss genom dina ord och tala. Jag ber dig, heliga ande, att du vägleder oss att komma närmare dig. Och hjälp mig, Herre, att kunna förmedla en del av i alla fall det som du vill säga idag just nu. Den här stunden. I Jesu namn ber vi. Amen. Så här står det i Kolosserbrevet som vi hörde nyss då. Hans härlighetsmakt ska då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga allt. Med glädje ska ni tacka Fadern som har gjort er värda att få del i det arv som det heliga har i ljuset. Och så kommer det. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Och så följer Kolosserbrevets skapelsetanke här. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, trons furstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom, till honom. Amen. Det som sker i världen just nu, det är makalöst. Det har aldrig skett i världshistorien att så många människor lär känna Jesus varje dag som det sker idag, nu. Jag jobbar också åt Open Doors, en missionsorganisation som finns i 60 olika länder runt om i världen, för att stödja den förföljda kyrkan, för att hjälpa, stötta och upprätthålla. Ungefär som när Mose skulle leda sitt folk att slåss mot vilka var det nu? Amalekerna. Och han sa så här till sitt folk att när jag räcker upp min hand, då kommer Herren att segra. Så gick han upp på ett berg och så slogs Josua och de andra. Men så när han inte orkade hålla upp handen, då kom Josua. Nej, det var inte Josua, han slogs ju, förlåt. Aaron förstås, och en till kille. Och höll upp hans armar i alla fall, så att han kunde orka hålla upp sin hand så att Gud kunde göra. Hans välsignelse vidade över den här striden. Och just att hålla upp de här händerna. Vi behöver finnas för att stödja de förföljda i världen idag. Och för att vara ett stöd för den växande och den förföljda kyrkan. Och igår så gick jag in och talade om det och utmanade er lite grann att vara en förebedjararmé för det här, för våra syskon i andra länder. Och det finns kvar några ex av Open Doors tidning som man kan få där. Och man kan också skriva upp sig längst bak om man vill få den här tidningen varje månad. Men den här texten nu, Kolosserbrevstexten, det här är väldigt mycket Nepal för mig, den här texten. Och jag tänker berätta, det här blir lite grann utav en reseberättelse också. Så att ni får stå ut med det här att jag visar diabilder och talar missionen nu en stund. Är ni med på det? Bra. Ja, det är inte riktigt diabilder men åt det hållet. För att här står det att han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. När jag har varit i Nepal så har det här blivit väldigt tydligt för mig. Och en sak som jag slagit mig också det är att vi kristna, vi är alla del utav en, enligt Bibeln så är det så att vi är del utav en andlig strid. Och vi kommer inte undan här, utan vi lever i en ockuperad värld där fienden är på väg att dra sig tillbaka, men han slår så härliga till, tyvärr. Djävulen går omkring som ett rytande lejon. Och förföljelsen och död och pina är verklighet här. Men vi är här som Guds församling och som Guds här, som Guds armé. Och kan slåss på olika sätt och komma med ljuset. Så att om du känner att det är svårt att vara en kristen, att det är svårt att leva i bekännelse, att det är svårt att läsa Bibeln, att det är svårt och så vidare, välkommen till klubben. För vi är en del utav en andlig strid. När man reser till Nordkorea så är det helt annorlunda, den andliga striden. Helt annorlunda. Eller till Nepal, som jag kommer att berätta om nu, där är striden annorlunda. Där är den mer fysisk. Där är den mer demonisk. Men den är påtaglig även här i Sverige, upplever jag. Och det är inte bara en människa som jag har haft på besök både från Afrika och från Asien som säger att ni är så fattiga här i Sverige. Och då menar de inte det materiella, för det är bara en dröm för de flesta att komma till Sverige och se. Men här inne, att vi svenskar är så fattiga i anden. Och så ensamma. Ljuset. Nepal, det var en det som skedde, varför jag åkte till Nepal egentligen, det kom av att jag hade en dröm en natt och jag fick se hur jag, det kanske var för några år sedan då, jag predikade för många människor med svart hår. Det är faktiskt sant. Och men jag visste inte vad jag skulle göra utav det här, utan jag bara tog den här drömmen som kom tillbaks tre gånger. Herre, är det här från dig, då måste du ta nästa steg. Och vid en medarbetarsamling var Bertil med, vet du det? Och bad för mig. Det var ett gäng här på, jag jobbade i Övik då. Det var den som profeterade detta också över mig. Det var en bekräftelse jag fick där. Sen så hade jag en möteshelg. Jag hade en talare från, som heter Hans Sundberg, som kom och besökte oss. Det var i Övik då som vi skulle ha det här. Och han kommer till mig och vi hade om natten så hade vi visionsprat, han och jag. Vad vill vi med våra liv, ni vet? Pastorer emellan. Och då sa vi så här att jag har haft den här drömmen, sa jag. Jag vet inte om det är från Gud, men det kanske är det. Och då sa han, Leif, hänger du med? Om tre veckor åker jag till Nepal. Ja, kanske det, sa jag. Så kom jag hem dagen efter och frågade min familj vid köksbordet. Är det okej att jag åker till Nepal? Ja, pappa, sa de. Kör. Så blev det så. Så det var liksom så här. Förhappandes verkligen. Så att vi åkte då för första gången till Nepal för ett antal år sedan. Det kanske var 3 år sedan bara. Och det ska jag berätta om nu lite grann. För att besöka ett land där det pågår en stark väckelse idag. Det är väldigt speciellt. Att få möta församlingen där. Och den verkligheten. Och den glädjen och den sorgen som det också är. Den förändrar en helt enkelt. Efter den här resan, första resan som vi gjorde, då startade vi ett projekt som vi kallar för Empowerment Nepal. Där vi utbildar ledare och pastorer under 3 års tid. Vi har ungefär utbildat 900 stycken människor än så länge. Ni kan ju Nepal, eller hur? Ja, ganska bra. Det ligger ju, som ni ser, det här är ju tyvärr en kinesisk karta. Så att den är ju färgad av det. Att Tibet, Mongoliet uppe i norr och Indien i söder. Så kan man se där mitt emellan så har vi Nepal. Ja, men här har en sån här grej på, tror jag. Kan man peka? Nej, hade den inte. Synd. Det hade varit smart. Jo, där, kolla. Där har vi Nepal. Och ja, det är ju bara mest bara berg som vi kommer att se. Oerhört fint, vackert land. Och så här ser det ut med de distrikterna. Och vi skulle då besöka 2 olika distrikt i södra delen där. Vi var i Kathmandu och nere i Sarlai heter det, mot indiska gränsen. Men det är inte så stort det här landet, utan det är ju ihoptryckt. Och ja, det är mest bara berg och så byar mellan bergen. Otroligt häftigt land egentligen. Och så har vi de närmaste 25 åren har 2 miljoner blivit kristna där. Min kollega Hans Håkan Gabrielsson, han var där på 80-talet och upprättade faktiskt den första missionskontakten. En av de första inom EFK då, där. Och han träffade samma personer när han kom tillbaks efter 25 år. Och då berättar samma pastor som var där borta då att var några hundra kristna på början av 80-talet tills idag över 2 miljoner kristna. Så det har skett någonting väldigt påtagligt. Och man måste nästan åka dit och uppleva det för att se vilken fart det går. Hur man planterar församlingar och så vidare. Vårt uppdrag är att undervisa teologi. Förkunna att våran förhållningssätt, att vi ville helt enkelt när vi åkte dit att vara öppna för Guds ande och se vad vill Gud att vi ska göra. Och inte vara fast i ett program så här, att det här ska vi göra, punkt, utan vi ville vara öppna. Vi undervisade utifrån Johannes evangeliet, apostlärningarna och uppenbarelseboken. Och de här 2 sista, de här orden, apostlärningarna 9 och Romarbrevet 8, det var de 2 bibelorden som blev som starkast för mig när jag var där. 500 stycken nyplanterade kyrkor runt om kring i landet. Och utifrån de kyrkorna har vi samlat ihop pastorer. 30-40 pastorer eller ledare, utbildat dem i 3-årsprogram. Så att de har ett ansvar att utbilda 30 pastorer var också. Så det är så vi har jobbat, att hjälp till självhjälp, till växt. Så har vi i olika steg också försökt att samla in medel för att kunna stötta de fattiga kyrkorna och planteringarna runt omkring i Himalaya-området, i Nepal-området. Så det här är det vi mötte. Och när man då kommer ifrån en ganska städad EFS-miljö som jag gjorde då, så kommer man till några nyplanterade kyrkor, till några skjul där det trängs folk, där det luktar svett, där det luktar het mat, där det är en otroligt mycket dans och trummor. Och där vägg i vägg hinduprästerna skriker ut sina sånger. Då är det något helt annat. Motorcykeln är viktig. Vi undervisade i Kathmandu första veckan på en bibelskola. Så när jag vaknade på morgonen vid 6-tiden, då kom Tenzin och sa hoppa upp på motorcykeln så åker vi. Jag hade ingen aning om det. Så, precis som det alltid var i Nepal, man hade ingen aning om vad som skulle hända. Så då kom han och hämtade mig. Så körde vi genom Kathmandus gator till andra sidan stan. Och det var inte så kul alltid. Det var otroligt mycket trafik. Men det var ganska spännande. Ingen hjälm fick jag heller. Men man kör inte så fort, kan jag säga. Det är så mycket gropar. Men det var en liten chock för mig. En bortskämd svensk pastor sätter sig på en motorcykel. Och här är vi som var där och jobbade. Hans Sundberg till vänster och Santos och Tenzin i mitten. Nej, Makamir heter mitten till vänster. Och så, de var våra tolkar. Jag undervisade om apostlärningarna, om andens utgjutande. Och det här är då de som kom till bibelskolan hade inte läst apostlärningarna just någonting. Utan de hade så alldeles nyss, var 35 stycken då, hade kommit till tro. Och hade varit väldigt ivriga att lära sig mer. Och några av dem hade gått flera dagar faktiskt. För att ta sig till buss. För att åka till Kathmandu. Och när vi då undervisar de här dagarna. Då är det inte bara så att man undervisar om apostlärningarna 2. Och så lämnar man det där. Utan vi vill också göra ordet. Om ordet står att de la händerna på varandra. Och bad att den helige ande skulle komma. Ja, då gjorde vi så. Och jag håller fortfarande samma princip. Alltså att vi måste göra det som står i ordet. Det är jätteviktigt tycker jag. Här inne. Så, vi måste göra det. Och vi bad här att den här kvinnan skulle få bli fylld av den helige ande. Och det var så mäktigt att se. Hon var bunden. Och det här är som jag sa. Från mörker till ljus, uppenbarelsens ljus, fick vi verkligen vara med om. Det visade sig att hon som vi bad för här var besatt av flera demoner. Och det här, okej. Okay. En trygg, lugn förortspastor kommer här och så tänker, ja men det där är epilepsi eller någonting. Hon föll till marken där och ja. Man kan tänka så, men så börjar jag inse att de här har ju varit med längre, mina pastorsvänner, så de vet ju vad de gör. Jag måste hänga på här och läsa i Bibeln, vad står det här? Och så började vi göra det. Vi gick åt sidan förstås och bad för henne och läste Bibeln och så vidare. Och efter ett tag, efter så var det frid. Ifrån att ha suttit i ett hörn där i undervisningslokalen så efter 2 timmar då hade hon fått frid. Då stod hon så här och sjöng till Gud. Hon var fri. Och det var så att hon hade blivit förbannad utav sin mormor tidigare. För att hon hade släppt ut en get. Och mormor hade, som var inne i en väldigt dyrkan utav olika onda andar, hade förbannat henne. Så det var fruktansvärt för henne, det fängelset hon levde i. Men hon var fri den där morgonen. Det var fantastiskt att se. För Jesus, han befriar. Han är alltid den som kommer och binder upp och räddar människor. Så är det för dig också. Att ska du veta att om du är bunden, om du känner att det här är svårt och det är kört, så kom till Jesus. Låt honom få komma, hjälpa dig att komma ur. Och ge dig inte. Samtala med någon som du har respekt för och som du är trygg med. Och be om förbön. Jag säger inte att du är besatt, inte det. Utan vi är i en kamp. En andlig kamp. Allihopa här. Kom helige ande. Det här var bara min undervisning. Jag undervisade, kan ni förstå att undervisa för några som aldrig har hört undervisning om den helige ande. Och så från skapelsen och framåt. I god Johanne Lunds anda. Redan nu men ännu icke. Och ja, det var mäktigt faktiskt att göra det. Undervisningen, ja. Och här var gänget. Visst är vi vackra? Ja, vi var väldigt bleka, säger vi. Vi vitingar. Nepalesiska människor är jättevackra. Oj, så färggranna. Både i kläder och i hyn och i sitt sätt att vara. Och så. Och just ja, palt. Nepalesisk palt. Jag är ju paltälskare, vet ni. Och jag hittade min maträtt även i Nepal. Momo. Den var stark, förstås. Allting man äter i Nepal och Indien, ska jag tro också, det är samma kultur. Det är ju starkt. Och smakfullt. Fast den är inte samma styrka som det är på svenska restauranger som är från Indien och så. Utan den är mycket rundare och mycket kraftfullare. Det upplevde jag. Ja, det här varit en liten film, men det är en bild egentligen. Jag visade den för att den här kvinnan där i lila, hon hade kommit till den här pastorsutbildningen och blev skickad ifrån från, nu tappar jag namnet, och vad heter det här landet, just inte Indien men börjar på B, Bhutan. Och hon hade liksom blivit skickad av sin man att åka över gränsen. För det är inte helt lätt heller ifrån Bhutan. Det är lite, man får inte vara kristen helst i Bhutan heller. Men hon hade kommit till Kathmandu och fått komma in på bibelskolan. Och det jag gjorde den här morgonen är att jag undervisade om att söka Guds ledning. Och att Guds ande vill leda oss. Och vi så bad vi för henne. Och jag fick en sån där ett intryck, en bild inom mig när jag bad för henne. Och jag sa så här. Det var jag fick en bild av en klyka, ett träd och en klyka, en gren. Och den här grenen, den delade sig förstås i två. Och så sa jag till henne, jag vet inte, det här är kanske från mig eller också är det från Gud. Att du har en kallelse. Jag tror att det finns en by någonstans, något ställe. Jag ser två, alltså en flod som blir till två. Säger det dig någonting? Och då började hon storgråta. Hon grät och så satt hon sig ner på golvet och vad är det som händer? Och då hon hade sansat sig, då berättar hon då att ja, vet du, jag kom hit och jag visste inte hur jag skulle göra med det hemma. Och förstår, där jag och min man bor, han är pastor också. Vi bor i på ett ställe där mitt emellan, där floden blir två. Mitt i den här klykan där jag bor, där är en by. där bor jag. Och vi har tvekat, ska vi vara kvar eller ska vi åka vidare någonstans? Och så fick hon helt enkelt den där morgonen en bekräftelse. Ja, men visst, vi ska vara kvar. Gud är ju underbar. Han kan sända en liten snubbe som jag och säga någonting till en vän i Nepal. Visst är det märkligt? Jag menar, kommer från Bjurholm i Västerbotten. Alltså, ja. Ja, och de här dagarna var mycket mäktiga för många människor som gick i den här kursen, verkligen. Jag ska inte fastna där. Ja, sen åkte vi satt oss i bilen och vi åkte. Och när man åker bil i det här på landsbygden, då får man punkteringar. Om man inte har riktiga bilar, och det hade inte vi. Utan vi hade någon liten Trabant eller vad det var. Nej, det är sån här indisk bil. Det var Suzuki förresten. Men vi åkte också en sån här liten hoptryckt indisk bil. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men inte fyrhjulsdrivet sådär som unga SUVar. Nej. Så att punka, det fick vi. Vi hälsade på då. På ett hostel. En sån här... vad heter det? Det är ett barnhem. För... där vi liksom, det kommer barn från som har varit sexslavar i Indien för det mesta. Och det ser här på flygen så ligger det också Nepals sexslavar får en ny chans. Och det här var då några som vi fick komma till ett barnhem och besöka dem en dag. Och så, vad gjorde de då? Jo, de dansade och sjöng förstås. Och det var fest verkligen. Och att få förstå vad de har varit med om i Indien hade de här varit då. Det går inte att förstå. Men däremot att de har fått komma och bli befriade och få komma in i barnhem. Och växa upp och gå i skola. Det betydde oerhört mycket. Och i det här nätverket av församlingar som vi nu besökte, de hade då, alltså, då hade de byggt upp 3 barnhem i Kathmandu-området och nu är det 6 barnhem. Det projektet heter Love Nepal, kanske någon har talat om. Och vårt projekt hör ihop med det projektet, Love Nepal, och så är det Touching Asia. Det är som 3 olika. Lite grann om Badi-flickorna. De som räddas ifrån sexuellt slaveri i Indien och i Nepal. Kommer till en gemenskap som inte vill illa. Utan som bygger upp så att de får ett hem och undervisning och så. En vanlig gudstjänst var det här. Jag predikade där. På plaststolar. Och... rock'n'roll. Det var verkligen fullt ös på musiken. Inte alltid så bra, ska vara ärlig. Jag kunde inte riktigt hantera det där med elektriska instrument alltid, tycker jag. Och någon släppte dem och körde med sina trummor helt annorlunda. Då var det svänget och helst med flöjter. Otroliga. Oj, oj, oj. Men de ville ju vara moderna så de körde elgitarr och trummor och så ibland också. Och det här är barnen som... Den här församlingen hör ihop då med det här Badi Hostlet i Bhaktapur utanför Kathmandu. Är det någon här som har varit i Nepal? Det var det, ja. Var var ni då någonstans? I Kathmandu. En fantastisk stad. Visst. En mycket märklig stad. Och låga hus. Och utspätt och dammigt. Men vackert. Och otroligt. Nästan som Östersund. Vi åkte från Kathmandu då till på väg till en pastorskonferens nere i Sarlai. Som ligger då just mot gränsen till Indien. Vi var förberedda på att i det här området har det pågått mycket förföljelse bland de kristna. Och maoisterna har varit väldigt hårdföra där. Och det har ju, som ni vet, så har det ju varit en kejsare som har styrt ända tills 2006. Så då det blev en revolution, så blev Nepal sakta men säkert demokratiskt. Men ändå så har det fortsatt, den här förföljelsen utav de kristna. För kyrkan växer ju så enormt, så att det blir ju en maktfaktor. Och i de här gamla kulturella och religiösa föreställningarna som man har med sig i kulturen, det blir ju krockar. Helt klart. För nu kommer man och man missionerar ju hur mycket som helst. Man är ju inte rädd på något sätt. Och för att det är inte Shiva eller Kali, någon hinduisk gud som man lyfter fram, utan det är ju Jesus Kristus. Och det blir krockar. Väldigt fysiska krockar. Inte så att kyrkan eller de kristna tar till vapen. Aldrig. Det har aldrig hänt vad jag vet. Men det pågår alltid en kamp. Djungel och säg det djur som inte finns i Nepal. Ja, älg kanske. Men annars så finns det mesta i de här djunglerna. Så jag skämtade. Men det finns väl inga tigrar? Lejon. Ja, det finns det. Punkan nummer 2 kom ganska snabbt där. Och när man har punkat, då får man vänta. Och vi hade inga reservdäck, så att det var ju att vänta på att jag skulle åka iväg med motorcykel och hämta. Ja, ni vet, tog lång tid. Höga berg, serpentinvägar. Ja, reser man i Nepal, då vet man det, att det här är verkligheten. Är man knäsvag och har svårt med höjder, kanske man inte ska fara till Nepal och åka omkring. Tyvärr så fick vi en fruktansvärd smäll med vårt projekt i våras, när en av våra pastorer förolyckades. Jag vet inte om ni såg det på nyheterna. Utan det var vid den femte sessionen som vi ska ha. I ursprungsplaneringen skulle jag vara med där då i maj. Men av olika anledningar så kunde jag inte åka. Och då hade vi varit då, inte i Sarlahi, men i Hetauda heter det. Och då Håkan Sundliden, prästen från Värnamo, och en annan, en pastor, Daniel, skulle åka därifrån. Så åkte de då mot Kathmandu från Hetauda. Och då kan man välja två vägar. En som tar 6-7 timmar som går genom dalen. Och en som tar 4 timmar som går över bergen. Och det är en shortcut, som de säger. Och när man sätter sig i en bil där, då tar de alltid kortaste vägen, de jag åker med. De säger alltid, we always take the shortcut, säger de. Ja, så det gjorde de, och tyvärr så gick det väldigt illa den här gången. Det var en som ville köra om dem. Och så var det en prejning, de var avprejade faktiskt. Och bilen störtade ner. Och en dog och Håkan överlevde då. Med nöd och näppe. Det var inte långt ifrån att han hade dött, han också. Han har en svår nackskada idag. Men är vid liv. Skriver sina bloggar. Om ni läser Håkan Sundlidens bloggar, gör det. De är väldigt läsvärda. En spännande präst i Värnamo. Mm. Men de här serpentinvägarna, de är smala och höga. Och min familj säger till mig att du får inte åka dit, pappa, mer. Faktiskt, efter den här olyckan så var jag lite rädda. Ja. Och då man kommer upp då på 3-4 tusen meters höjd, då är det ofta, man ser ju ingenting. Det är fuktigt. Så här ser det ut. Och det är inte så kul när man ska åka då serpentinvägar ner så här. Så vi var ganska rädda. Och så får man en punka dessutom. Så att vi, det var mycket bön. Men vi kom verkligen nära Gud. Vi var tvungna att be hela tiden, tror jag. Men när man kom ner till dalen, då fick vi vänta och i ett skjul. Det här var ett skjul vi gick in i för att var alldeles körsvart på natten. Och då vi satt där ett tag, vi var väl 4 stycken, 5 stycken. Då hörde vi till slut hur det bara krafsade till. Då kom någon ut från det här skjulet, en kvinna med te. Och bjöd oss på te. Minns vi väntade några timmar på ett nytt däck. Då var verkligen in the middle of nowhere. Ingenstans. Men så kom vi fram till Salahi efter 13 timmars bilresande. Och det är då en by, ett samhälle då nära gränsen till Indien. En nyplanterad församling där vi ska ha då den här pastorskonferensen. Då samlade vi ihop alltså ledare och pastorer som i det området. Och Kingdom of God Conference heter den. Och där var det i bönhuset där, eller kyrkan, så var det då en väldigt tydlig förväntan på vad ska Gud göra. För det här är apostlagärningarna kristna. Alltså de är nykristna allihopa. De läser Bibeln som något, ja, nu ska vi se, vad ska Gud göra idag? Apostlagärningarna. En förväntan. Ja, det här skedde ju då. Ja, men då sker det väl nu också. Ungefär så. Och vi hade egentligen inte fått inget tema så där, utan det var Håkan eller Hans och jag, vi sökte Gud vad vi skulle tala om och så. Och vi var väldigt grundläggande förstås i undervisningen. Men vi använde oss utav framförallt utav apostlagärningarna då i undervisningen. Och just det, i den här förväntan efter Gud så den fanns där, men det hände ingenting. Vi kände att det här som stopp nu, här, vi kommer inte vidare i våran undervisning. Det var någonting som, det var som ett lock på i gudstjänstlokalen eller vad man nu ska säga, i andevärlden. Jag vet inte vad det var. Så att vi tar en paus, sa vi så här. Och så ledarteamet, vi bad en stund tillsammans och så. Och då fick jag den där tanken. Jag ska läsa från Romarbrevet 8. Och alla vi som har gått en alfakurs, vi vet det att Romarbrevet 8 är väldigt viktigt. Då står det så här. Var det Nicky Gamble som talade om Romarbrevet 8 som Himalaya? Var det så, Bertil? Och sen när man kommer då till vers 14 och 15, då har vi toppen på Mount Everest. Så här står det att alla som drivs, ja, jag ska ta fram den bilden. Alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt ska leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilket vi ropar Abba, fader, pappa, pappa, fader. Det här var någonting som höll, någonting som man inte förstått hur nära vi är Gud. Gud är inte långt borta, utan han är som en far eller som en förälder. Så nära, så att vi får säga pappa eller babba, som säger många, till Gud. Barnaskapet som vi har. Och jag fick förkunna det och läsa ut det här högt. Och då är det som att man drar upp ett dragkedja i taket. Det kändes så fysiskt. Och då öppnade sig himlen över den här lokalen. Och det var 40-50 stycken bara på den gudstjänsten som blev helade ifrån olika sjukdomar och krämper. Det var väldigt, väldigt speciellt, måste jag säga. Att Man måste förstå, det är så viktigt det här att förstå, vem är Gud? Vem är han? Är han långt borta? Är han den här som bara svävar omkring i intet? Eller är han den här personliga guden? Är han en far? Är han den som vill mig gott och älskar mig? Så att han får säga pappa till. Det är det som vi förkunnar. Och då går man från mörker till ljus. Maten är alltid god. Jag kan väl säga det. Jag har inte ätit en dålig maträtt i Nepal. Den är fantastisk. När man kommer hem efter det, då finns ingenting som är riktigt gott. Otroligt stark och god, som jag sa. Rejäl. Och så får man ligga och sova i nät. Såna här, just i södra Nepal, där är det ganska mycket malaria, mygg. Så det får man hålla. Men i norra biten, där uppe kring Kathmandu och norrut, där är det inte alls lika. Då behöver man inte ha någon nät. Men här har jag då fångat min kamrat i nätet. Från Sarlahi åkte vi då nordväst. Och det är ju inte något långt. Det kanske bara var en 12 mil, men det tog tid. Så här. Till Gorkha. Och Gorkha är krigarfolkets stad. Gorkha-männen är kända i hela världen tydligen. Har jag lärt mig sen. Att, för att krigarna är fortfarande väldigt stora och starka och har mycket pondus. Och fortfarande är det så att man använder Gorkha folk som i den indiska armén till exempel. För att beskydda de högt uppsatta och så. Så kommer de ofta ifrån Gorkha. Ja. Så det säger någonting om mentaliteten också här. Det var stora, stolta människor som bodde. Och här är det då också förstås en stor och stolt församling som planterar församlingar. För det gör nepaleserna. Man tänker inte så här, nu ska vi bygga en kyrka. Och den ska bli så, vi bygger den så stor som möjligt så att så många som möjligt kan rymmas här inne. Nej, man tänker, man planterar en församling som planterar en församling som planterar en församling och så vidare. Och man planterar alltid hem. Alltid ska man inte säga förstås, men för det mesta. I ett hem. Och de är framgångsrika där också. Här har vi då Kaliberget som Gorkha ligger på sluttningen av. Och Kali är ju då en av de hinduiska gudarna. Blodtörstig gud. Väldigt. Det fanns ett palats där uppe på det här berget också. Och där brukar man offra då djur varje år, varje höst. En enormt stor offerhögtid. Då, alltså 100 000 djur, det forsar då blod ner efter den här vägen, hela vägen. Det luktar mycket blod. Och det har jag också fått se hur otroligt mycket blodsmystik det finns i hinduismen. Och i buddhismen också, alla demoniska manifestationer. Och jag hade ju tänkt att Dalai Lama är så god och snäll och fin. Buddhismen är bara fint och så här. Men det jag fick uppleva tillsammans med människorna som är inne i den kulturen var något helt annat. Oj, oj, oj. Jag hade inte riktigt fått upp ögonen för andevärlden så mycket innan jag åkte till Nepal. Men jag fick verkligen se det med egna ögon. Vad som händer. Det svävade en örn där ovanför. Och det var en ny konferens. Och här kan man säga att det är ledare som har skrivit på. Man har suttit flera ledare och skrivit ihop en affisch. En tyckte att det ska stå The Kingdom of Leadership Conference Training. Ja. En den sa Radical for Jesus, tyckte en annan. Och en annan Posture for Revival. Ja, men det är ju bra. Och en annan, Go Make Disciples. Ni ser, väldigt färgstarka människor. Ingen ger sig. Ja, så var det var härliga möten också. Och det var som att i början av våra möten så upplevde vi tydligt att vi skulle proklamera Guds ord. Vi skulle tala ut det, läsa det högt. Och det var som att för Gud då i alla fall, han gjorde någonting då. Han förlöste någonting. Då började konferensen. Då manifesterades helande till exempel. Och befrielse och glädje. Och äkta lovsång. Det var som att Gud gjorde någonting där. Och här är en kvinna som inte kunde höra innan hon kom. Och nu blev hon helad. Vanlig traditionell förbön var det. Med handpåläggning. Här var det en man som väldigt tvekade att fara till den här konferensen. Men han tog mod till sig och for hemifrån. Och hans granne var väldigt på honom och anklagade honom och tyckte att vad håller du på med? Och alltså, trakasserade honom ofta. Och så kom han hem på kvällen efter att ha gått då, förstås många timmar. Så kommer den här mannen hem till sin familj och möter sin granne. Och så säger grannen, vad har du gjort nu då? Och så berättade den här mannen vad han har varit med om. Och att Gud är verkligen, han är underbar. Han är kärlek och han hade fått se flera stycken människor bli helade också den här dagen. Och då säger den här grannen till den här pastorns förvåning. Ja, men får jag också se? Och så var det igång. Hans hem och hans granne blev helt förändrat efter de här dagarna. Hans granne blev kristen också. Så att den här mannen, han kom och berättade och vittnade om det. Och dagen efter det här hade skett, då kom han till konferenslokalen klockan 5 på morgonen och satt där och väntade tills vi skulle komma någon gång där vid 8. Ja, här har vi den här glädjen som finns för vad Gud har gjort. Man hör lite grann utav det här. Jag har inte kopplat upp något ljud. Det är inte så mycket sång. Det här är inte som i Afrika. Vacker sång och så. Men det är glädje. Oj, oj, oj. Ja, det är kul. Och så åkte vi hem till Kathmandu. Den långa resan igen. Men nu åkte vi genom dalen så att det var ingen fara med det. Så kom jag hem till min familj. Ja, det var det jag skulle berätta nu. Jag ska inte tala så mycket längre till. Jag förstår att det blir tröttsamt. Men hur det nu är. Jag tror att vi ska ta med oss det här. Att när vi lever vårt liv med Jesus. Ska vi förstå det. Att vi lever det tillsammans med varandra. Men vi lever också tillsammans med dem som bor på andra ställen. Och vi har det här ansvaret att be för dem. Att skicka brevväxla. I Open Doors så talar vi ganska mycket om att stötta den förföljda kyrkan genom att skicka brev till en fängslad människa i Qatar till exempel. Och stödja med förböner och så. Och det kan du få göra också. Man kan få gå in i ett sånt uppdrag om man vill. Och när jag lever mitt liv tillsammans med Jesus så måste jag också förstå det att det är en kamp. Det är bara så att leva i en ockuperad värld. I Narnia har ni läst. Då vet ni att den vita häxan är ju där och slåss och förstör. Har ni läst Narnia förresten? Ja, bra, tack. Och man lever i den här ockuperade världen. Den här vita häxan förstör allt och gör stoder av alla levande varelser. Men så kommer droppen och det blir vår. Och man märker att nu kommer Aslan tillbaka. Det är en väldigt stark bild utav att följa Jesus. Vi väntar på att han ska komma tillbaka. Men vi vet att han är redan här. Och vi är befriade. Vi går mot honom tillsammans. Vi ber. Jesus, jag vill tacka dig för att vi får vara med dig. Att du är Gud och att du är också vår far. Och vi får komma och säga pappa till dig. Vi får ha en nära relation. Och du vill också välsigna den relationen och hjälpa så att den växer. Herre, nu kommer vi till dig som vi är. Och vi ser, vi vet, vi känner av den här pressen från det onda på olika sätt i vårt liv. Den här kampen. Herre, hjälp mig att lyfta trons sköld. Hämta kraft ifrån din oerhörda styrka. Att klä mig i dig, Jesus. Herre, du ser allt ont som sker omkring oss, som inte vi förstår. Men vi vet också att du ska leda oss steg för steg närmare dig och framåt. Vi får leva i din nåd, i din kärlek. Vi får leva i din seger. För du har vunnit segern mot allt djävulskap på korset, på Golgata. För att göra vägen öppen till Fadern. Tack för den upprättelsen. Tack för församlingen på jorden, Herre. Tack för Kristi kropp i Övik, i Östersund. Tack för Kristi kropp i Umeå. Tack för att vi hör ihop, att vi är syskon. Och det är du som är vår Herre. Det är du, Gud, som är vår far. Så nu ber jag dig, helige Ande, jag ber för var och en i det här rummet, att du ska fylla var och en med din kärlek, Jesus. Att du ska komma, Herre. Att du ska upplysa oss var och en mer vem du är. Ge oss kraft för nästa steg. Även om det ibland är jobbigt, så ge oss kraft att gå vidare. Ge oss glädje, ge oss det här ljuset som vi behöver. För vi tillhör ju dig. Du som är världens ljus. Ja, vi ber till dig i Jesu namn.